Seriepodden sponsras av 1X2.se.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
Sillepodden ska prata om Ousmane Dembélé då. Eller hur, Makoto?
Ja, nu händer det saker.
Ja, vi ska prata om hur han lämnar och relationen med Barcelona. Och sen, Frida, så ska vi prata om vart han hamnar någonstans. För det blir väl England, eller?
Ja, jag vet inte. Jag tycker vi har pratat så mycket om Ousmane Dembélé att jag är förvånad av att det finns något nytt att säga. Men spännande, ja.
Ja, det gör det ju.
Ja, för nu har vi ju rakt på sak. De har ju suttit där i, som sportchefen Alemani själv sa, i 5 månader har vi förhandlat. Och det är ju anmärkningsvärt, det här är ju sättet man går ut med det här på. För att Barcelona släppte sin trupp till matchen mot Atletic här som de förlorade i Copa del Rey igår. Under tidigt på dagen där Dembélé inte fanns med. Det hade ju ryktats om det innan. Och samtidigt då tillsammans med det så släpper man en video i sin liksom officiella kanaler på sportchefen som förklarar läget med Dembélé. Där han går ut och säger, vi har försökt i 5 månader, Ousmane Dembélé har visat tydligt att han inte vill vara en del av den här klubben. Så vi kommer sälja honom innan vinterfönstret. Alltså i princip bara, du har inte förlängt, du har fått chanser att göra det, stick. Rakt ut. Och det har ju fått allting att liksom gå igång. Dembélé själv har dragit ut ett långt, långt meddelande där han säger att han har varit tyst i 4 år men nu ska börja tala ut om allting, om hur orättvist behandlad han har blivit, men samtidigt skriver han i den meddelandet att allt lämnar jag till min agent. Och det är väl där hela problematiken ligger egentligen, att han har lämnat allting till sin agent. De agenten menar ju på att Barcelona håller på att utpressa dem med att sätta liksom hot om att han kommer att sitta på läktaren resten av säsongen ifall han inte förlänger eller ifall han inte lämnar. Och det menar man ju olagligt. Spanska spelarfacket har gått ut med ett officiellt uttalande där man säger att ja, det är ju inte liksom en rättighet att få spela matcher, men så länge Ousmane Dembélé får träna och så vidare så är det ju liksom okej. Okay. Men om det är så att han särbehandlas på något vis för att han inte skriver på ett kontrakt och hotas till att göra det, ja, då är det liksom olagligt. Så att det är en otroligt infekterad situation just nu där Barcelona rakt ut gått och sagt, vi kommer sälja Ousmane Dembélé innan januarifönstret stänger. Så att de sätter ju sig ett väldigt intressant förhandlingsläge. De kommer vara desperata på att bli av med honom. För att de är nu inte intresserade av att han ska lalla runt där på träningsanläggningen i ett helt halvår utan att få se liksom skymten av matchspel. Xavi vill ju använda honom om man får möjlighet, och Xavi har ju sagt det tidigare också att jag förstår inte. Han säger varje gång jag pratar med honom att han vill vara kvar, och sen säger agenten där samtidigt och blir inte klok på hela situationen. Så att ja, Dembélé är ju inte känd direkt för att lämna sina klubbar på ett väldigt liksom så här smidigt vis, om man tänker på agentkaoset som omgärdade hans flytt från Rennes till Dortmund, och man tänker på hur han medvetet och också erkänt skippade träningarna och bara sket i att gå på dem för att han ville tvinga fram en flytt till Barcelona för 1,4 miljarder. Och nu den här soppan.
1,6 miljarder.
Ja, till och med där är växelkursen då kanske.
Jag har svårt att veta om vi ska tycka lite synd om honom också, för att jag tänkte på det när jag läste hans statement då som han la ut, att det här med att det har förekommit så mycket skvaller de senaste 4 åren. Jo, det har det ju faktiskt, och vi är väl ganska skyldiga till det också, får man ju ändå konstatera. Man vet ju aldrig riktigt vad som för sig går bakom kulisserna, men intrycket man har fått är ju att han har varit omöjlig att göra med. Men det kanske inte bara är han då. Det kanske finns en del andra aspekter också.
Det känns som att det stora problemet har ju inte varit hans uppförande. Det stora problemet har ju varit alla hans skador. Att han har varit så otillgänglig. Han har spelat...
Du har ju räknat på det här.
Ja, jag har räknat på det här. Han har alltså spelat från start 58 ligamatcher sedan han kom. Det är inte speciellt bra. Och då har han liksom spelat ut ett helt kontrakt på det. Om vi utgår från att han inte spelar några fler ligamatcher överhuvudtaget, så är det alltså 58 starter i ligan de fick ut av honom under de här 4 åren. 3 åren. Många år är det?
Det är väl 4, han kommer samtidigt som Coutinho.
Ja, precis. Ja, det är 4 säsonger. Och 58 starter. Sen är det ett antal inhopp och så vidare. Sen har han spelat en hel del i Europa och annat också. Men han har ju varit skadad alldeles för mycket och missat alldeles för mycket. Och det är ju det som är den stora frågan. För kvaliteten har ju inte varit egentligen ifrågasatt.
Och alltså,
kontinuiteten.
Ja, kontinuiteten i kvaliteten. Han har ju varit en spelare som man blir frustrerad på att se på, att han har sån enorm högsta nivå, men samtidigt kan han göra så otroligt obegripliga misstag och sånt på en plan. Men där finns det en aspekt, och det var ju därför det diskuterades, borde Barcelona förlänga? Och där kommer vi fram till, jo, men det är nog värt att förlänga av ekonomiska skäl, det är värt att förlänga för att det är en spelare som har spetsegenskaperna som Barcelona saknar i övrigt. Problemet här är ju att, alltså jag håller med dig Frida, för när man börjar läsa det meddelandet tyckte man synd om honom, och sen så kommer man till delen där han säger anklaga Barcelona för utpressning, och det delen där han kommer till att jag lämnar allting till min agent och sköter bara fotbollen själv. Du måste väl ha märkt vad det är som för sig går och vad agenten säger och hur de här förhandlingarna har strandat och hur Barcelona ser på det här.
Ja. Men sen är han ju ganska ung också. Alltså det måste man kanske väga in i det hela, att det är kanske inte helt lätt att förstå vad som är rätt eller fel när man är så pass.
Nej.
Ung. Ja, det är ju bara, det är ju en dålig bortförklaring kanske, men
det, ja, finns
det
ju,
kan förklara lite grann i alla fall.
Det finns ju fel på båda sidor utan tvekan, men grunden blir ju på något sätt att han har haft otroligt dålig rådgivning genom alla år. Det är ju uppenbart att han har haft det. Ja,
ganska många som har det alltså, när man sitter och tänker på det. Hur många agenter finns det egentligen där ute som är liksom helt och fullt kompetenta? Jag vet inte.
Nej, den här avregleringen utav agent, det är ju länge sedan nu, men utav det skrået, det har ju inte gynnat alla.
Det beror väl på, är man ute efter pengar så det är klart, då behöver man ju en typ av agent och byta klubb och sådär. Då är det ju gött att ringa Mino Raiola och få till en övergång. Men i övrigt så lämnar väl de flesta agenter en del att önska.
Hur mår Mino förresten? Det kom uppgifter om att han var sjuk och låg på intensiven i Turin, va?
Ja, precis. Det är väl oklart exakt vad det är som har skett där. Vet att vi har skrivit om det också, men det är ju oroväckande såklart.
Var det inte Tyskland?
Ja, till och med där är det ju. Det var ju tyska uppgifter i alla fall.
Ja, det var Bild som hade skrivit om det.
Jaha, okej.
Men nej, det är ju såklart oroväckande, och sen känns det som att allt det här där folk började diskutera, tyckte det var ganska smaklöst av Bild i den artikeln också, när man, ja, Mino Raiola ligger på sjukhus. Undrar vad det får påverkan på Erling Braut Haalands framtid. Ja, det är inte riktigt det viktigaste här i det här läget. så det, jag tycker man bara släpper det och konstaterar att hoppas att det går bra för honom i sammanhanget. Jag tänkte just på det här med agenter, på att det är inte första gången. Barcelona hade ju en liknande historia förra säsongen när Ilaix Moriba, den unga talangen, skulle förlänga, och de hade en agent som satte hutlösa krav om speltid och lönen skulle bli så otroligt bra betald. Och det slutar med att han då går till Leipzig under jätteinfekterade former, och i Leipzig har inte överhuvudtaget lossnat för honom. Och där lider man ju med en 18-åring som får den formen av rådgivning och som verkar faktiskt sätta käppar i hjulet för en karriär som skulle bli väldigt fin.
Ja, jag lärde mig förut nyligen att Rafinha har Deco som agent. Tyckte jag var lite kul, kuriosa.
Har Thiago också Deco som agent? Eller har de två olika?
Det vet jag inte.
känns inte de väldigt mycket som att de skulle ha sin farsa som agent?
Jo, det
känns väldigt kompatibla med det.
Otroligt kompatibla med att ha farsa som agent, tycker jag.
Vi ska prata lite farsa sen, tänkte jag. Men vi kan komma till det. På tal om att ha en lagom bra farsa.
Det blir internt fram tills vi kommer till
det. Ja, vi kommer till det. Nej, men det blir ju såklart jättespännande vart en Dembélé hamnar till slut. Han är fortfarande väldigt ung. Han har en enorm potential i den där kroppen. Han kan ju spela fotboll på en nivå som väldigt få människor på den här jorden kan göra. Och ja, det är spännande.
Alltså, det har väl dykt upp lite uppgifter om att Chelsea ändå ska titta på situationen. Sen förstår inte jag vad Chelsea ska med honom till här och nu. Det är ju också att Tuchel har ju haft honom. Så det är väl där i sånt fall han ser en superfynd att göra här.
Just det.
Det har väl dementerats lite också.
Ja.
På diverse sajter. De har lite för mycket spelare att få igång.
Ja.
Christian Pulisic ska ju vara en av dem som ja, men i så fall skulle ha offrats. Men det är inte så lätt att bara offra en spelare sådär och plocka in en annan. Nej. I januari.
Nej, det är väl då att Barcelona vill ha en ersättare och att Pulisic har varit på Barcelonas radar, Hakim Ziyech har varit på Barcelonas radar. En annan klubb som det skulle kunna vara aktuellt, som absolut inte borde värva Ousmane Dembélé just nu men skulle kunna göra det, i Manchester United. Där man då skulle möjligtvis kunna skicka Martial i motsatt riktning och sen bara få två flugor i en smäll. Men ja, de klubbar jag ser som potentiellt liksom aktuella, Bayern München förlängde med Kingsley Coman nu, jag tror inte de är intresserade av Dembélé mer. Newcastle såklart. Men Newcastle, där handlar det ju om att Dembélé ska själv tycka att det är en vettig idé att gå dit.
Bottenlaget i Premier League.
Jag har ju sagt det förut att den känslan finns ju att han skulle kunna göra en sån flytt. Men Newcastle ska väl i alla fall, de har ju inte ekonomin och kommer ju säkert försöka. Det är ju tjänstefel att inte försöka det här läget för dem. Juventus kommer väl säkert blända sig på något sätt. Känns inte osannolikt det heller. PSG. Men det är samtidigt om PSG värvar någon, så är det nästan en signal på att vi vet att vi kommer tappa Kylian Mbappé. Det vill inte de visa. Utan de är ju med, tror ju sig att de ska kunna förlänga med honom fortfarande under den här våren. Så att, ja. PSG, Juventus, Newcastle, Manchester United, de fyra. Jag ser väl ingen annan klubb utanför de fyra som skulle kunna bli aktuell, om inte typ, jag säger att Tottenham skulle dyka upp från ingenstans då, men det tror jag inte heller kommer ske.
Nej. Nej, jag vet inte. Han behöver ju också rätt miljö liksom, och rätt förutsättningar för att få ut all den här potentialen.
Ja, alltså han behöver ju få vara skadefri också. Det är det som är problemet. Och det, frågan är, vågar klubb riskera med tanke på den skadehistoriken han har haft?
Han vill ju ha rätt hög lön.
Bevisligen. Sen ska ju sägas att vi vet ju inte vad Barcelona exakt har erbjudit till lön heller. Och hur... Nej. Vilket skambud så att säga där de har lagt. Nu har ju väldigt många spelare gått ner i löner i den klubben för att göra plats för annat och så vidare. Men det är fortfarande en klubb som faktiskt fick kämpa bokföringsmässigt för att nu flytta upp Nico González i A-laget. Jag pratar alltså om att registrera en B-lagsspelare i A-laget. Det var ett projekt. Och de ska nog vara glada att de har faktiskt nu på plats en så pass skicklig sportchef som Matteo Alemani är. För att han gör ganska bra jobb just nu i den klubben.
Nu har de fått in Ferran Torres.
Jättevackert mål igår, men ja, och blek i övrigt.
Jag skulle precis säga att han har börjat leverera, för jag har bara sett målet.
Nej, det var inte mycket han gjorde i övrigt ska sägas i den matchen, men det var ganska många i Barcelona som var ganska uddlösa där.
Vi tar oss vidare från Dembélé då. Det kommer ju komma mer där. En annan spelare har pratats oerhört mycket om, Vlasovic i
Vlahovic menar du?
Vad sa jag?
Vlasovic.
Jag kan inte prata. Vlahovic i Fiorentina. Det handlar om Juventus som då enligt Gazzetta dello Sport erbjuder Dejan Kulusevski plus 35 miljoner för serben.
Och då har de ju värderat Dejan Kulusevski 35 miljoner euro, ska säga. Så det är ett bud på 70 miljoner euro. Och det sägs väl att Fiorentina ändå ska överväga det här och vara lite intresserade, även om de inte kanske ser Dejan Kulusevski som värderad till 35 miljoner euro. Samtidigt som Juventus är tveksamma om de ser Dusan Vlahovic som värderat till 70 miljoner euro. Så att det är ju en förhandlingsprocess där. Men det finns ju läge för Arsenal att oroa sig lite i alla fall, när Juventus ger sig in i leken så här pass tydligt, om nu det här stämmer.
Jo, men jag vet inte riktigt vad det är som pågår, om det är så att Arsenal helt enkelt bara vägrar att höja sitt bud och att det är därför det har dragit ut på tiden, eller om det helt enkelt är så att Arsenal inte vill låta sig styras av då Fiorentina eller Vlahovic. Och sen börjar jag tveka kring om Vlahovic själv verkligen vill till England, och om det i så fall, om det är så att han inte är sådär jättesugen, om det verkligen är en bra idé då för Arsenal att värva honom, för att det är ändå mycket pengar man skulle investera i honom i så fall. Så att jag, det är väl där egentligen som man känner att hela förhandlingarna har avstannat lite, att det inte har hänt så mycket i alla fall på den senaste veckan nu.
Ja, alltså det ligger mycket i det, att det kommer ju uppgifter hela tiden om vad Dusan Vlahovic själv vill hit och dit, och finns ju uppgifter i Italien och säger att nej, men han vill till Juventus. Och såklart att italienska medier gärna vill behålla honom i Italien, om vi säger så. Men jag vet att Fabrizio Romano var väl ute här och pratade kring Dusan Vlahovic, där han konstaterade att, alltså, det är nog snarare så att det är Fiorentina som är lite mer benägna att sälja just nu i och med, och att Vlahovic själv vet inte vad han vill, och han skulle nog inte ha något problem att vara kvar ett halvår till i Fiorentina och skjuta dem till Europa och sen gå och sen kunna välja att vraka. Så att det ligger nog mycket att han inte riktigt är säker på om han vill till Arsenal, han är inte riktigt säker på vart han vill och vad nästa steg är än. Så jag börjar ju mer och mer tro att vi inte kommer få se han flytta på sig innan det här fönstret stänger. Det är känslan.
Nej,
i alla fall.
Ja, det är min känsla också. Och att det då inte kommer plockas in någon striker av Arsenal förrän till sommaren då. När Lacazettes framtid också ska avgöras. Så då räknar man väl med att man kommer låta det kontraktet löpa ut helt enkelt. Så kanske möjligtvis då att Arsenal plockar in en mittfältare istället då i Arthur. Men jag tror inte på Vlahovic längre med tanke på att det inte har hänt så mycket nu.
Nej, sen till sommaren så finns ju också typ Jonathan David, det är ju redan öppet att han kommer finnas tillgänglig på marknaden. Det är ju också ett jättespännande namn man skulle kunna ta. Alexander Isak har vi pratat om förut. Det finns ju helt andra former och möjligheter att pricka rätt på den anfallsposten. Och just nu funkar ju Arsenal ganska bra. Så det finns ju ingen idé egentligen att stressa fram någonting om nu inte man lyckas få Vlahovic på ett eller annat sätt. För då är det ju en så pass bra värvning, tycker jag fortfarande, att den är värd att genomföra. Men tveksamt om Vlahovic själv vill göra den januariflytten.
Ja, du får se. Det kommer ju behöva börja röra på sig där snart om det ska hända något. En spelare som har rört på sig, Patrik Wålemark från BK Häcken till Holland.
Det var ett hopp.
Ja, det var ett hopp. Jag skrev in det på ett ställe i körschemat på random.
Du la det väldigt högt i körschemat.
Ja, men jag var där med markören, tror jag. Jag bara skrev. Det hamnade där. Så blev det i alla fall. 50 miljoner.
Ja, det var ju en anmärkningsvärd övergång som den skedde ju för ett tag sedan, men vi har ju inte tagit upp den här i podden. Det är ändå värt att notera att Häcken gör sin dyraste övergång genom tiderna. Att Patrik Wålemark då går till Feyenoord, en klassisk klubb, en klubb där vi har sett många spelare lyckas, en klubb där han skulle ha en ganska naturlig plats att komma in också. Det pratas ju mycket om att Luis Sinisterra kan vara på väg bort. Napoli är ju intresserad av honom, den kvicke colombianen de har där på kanten. Så att det känns som en jättebra miljö för honom att fortsätta utvecklas i, och dessutom en stor klubb. Så spännande.
Han kan göra en Jesper Karlsson och göra succé i Holland.
Ja, precis.
Ska man nämna Brommapojkarna senaste stjärnskott också, eller?
Gör det.
Jardel Kanga som lämnar för Bayer Leverkusen. Ändå en intressant övergång. Det kan nog bli någonting av honom. Han är bara 16 bast ju. Spås en lysande framtid.
Känns som ett jättesmart val också, just Bayer Leverkusen. Jag tror att Bundesliga i allmänhet är ett väldigt klokt val för unga spelare som går tidigt, där det är lätt för unga spelare att slå igenom. Du får min möjlighet, och det är en enormt hög nivå av fotboll också, och bra miljö att träna och tävla i.
Där vi var inne på det just med Wålemark, han har lagom bra farsa.
Han har ju det.
Man får inte ha en för bra farsa.
Han har ju en precis lagom bra farsa. Alltså, Wålemark senior. Ja.
Ja, förlåt, men hur var det ni Anthony Elanga då i förhållande till?
Ja, men han det är ju också lagom bra.
Lagom
bra farsa.
Lagom bra farsa. Erling Haaland, lagom bra farsa. Jordan Larsson, för bra farsa. Det kommer ta stopp där.
Enzo Zidane, absolut för bra farsa.
Enzo Zidane, för bra farsa.
Beror väl lite på vad man har för position också. Känner man inte lite det? För Elanga har ju en annan position sett vad Josef hade. Jag känner bara att det kan vara lite lättare att ha det.
Verkligen.
Om man ska försöka slå sin pappa.
Ja, just det
där är ju, för Jordan Larssons del är ju det. Han blir ju alltid automatiskt jämförd med Henke. Vare sig han vill det eller inte, så kommer ju alla göra det i sitt huvud när Jordan gör något bra. Så tänker man, nu blir han nästa Henke.
Det finns ju en anledning att Enzo Zidane heter Enzo Fernandez. Också nu mer på fotbollsplanen och har där på ryggen.
Vi nämnde bröderna Alcantara, deras pappa Massinho, mest känd för att vara en del i den här bebis...
Han var en del av den där.
Han är en av de tre som står med Bebeto och Romario VM 94. Han är den okända utav dem. Det var två stora stjärnor och sen bröderna Alcantaras pappa.
Det påminner mig om det här, vad heter det, tre tenorerna när de pratar om det i
Seinfeld.
Pavarotti, och de är that guy, den andra.
Pavarotti, Caruso och den tredje.
Jag känner lite att Chiesa också, har inte han också lidit lite av att leva upp till sin pappas enorma rykte på något sätt? Jag vet inte, det vore intressant att höra vad han själva säger.
Han bröt ju dock pappas fotboll med att lämna. Så det är ju skillnaden kanske då, att han inte fortsatte den karriären i samma klubb.
Erling Braut Haaland, lagom bra farsa.
Som sagt, precis. Alf Inge är precis lagom bra i sammanhanget.
Ja.
Annan position dessutom. Så att den teorin funkar ju också. Vad har vi mer då?
Det finns ju hur mycket som helst. Jag tror att vi är något på spåren här ändå. Ett undantag kanske, Kasper Schmeichel.
Ja, jag tänkte börja.
Jag tror att hans farsa är ju då i förlängning för bra såklart. Det är en av de bästa målvakterna genom alla tider, i Peter Schmeichel. Men Kasper är ju världsklassan också. Så att där får vi ändå revidera vår teori lite grann. Men den kan inte vara, ingen teori är ju helt 100%.
Nej, framförallt inte de som vill lyfter spontant bara för att vi pratar om
det. Det är ju samma position dessutom.
Men jag känner väl ändå att Kasper, han har ju aldrig riktigt, han har ju inte tagit det sista lilla klivet ändå. Det känns som att han har stått och knackat på dörren.
Ja, liksom absolut.
Han har inte riktigt, riktigt nått upp till dem, absolut.
Nej,
absolut störst.
Nej, han har ju inte nått upp till farsans höjder, men det har ju nästan ingen annan målvakt gjort heller. Han har ändå vunnit Premier League. Han har ändå...
Ja, absolut. Men jag tänker liksom en sån som, om man tänker på den lilla gruppen med Janne Oblak och sådär. Alltså
han har inte varit uppe där bland liksom världens 5-10 bästa målvakter, det har han ju.
Vad har vi på Jan Oblaks farsa? har vi något på det?
Skulle inte han förresten ha varit med i världselvan?
Oblak, den här säsongen? Nej.
Ja. Nej. Alltså, förra, alltså kalenderåret.
Du tycker det?
Ja, Oblak. Tycker jag nästan. Ja, så viktig som han var för titeln där och sånt.
Ja, möjligt. Jag tycker ändå att det kändes rätt att det stod där mellan Donnarumma och Mandy i slutändan. Tycker Oblak inte riktigt har visat samma, alltså, utomjordiska nivå på senare tid.
Rent statistiskt har han ändå legat i topp, alltså sett till antal räddningar och sånt.
Det är svårt att argumentera mot statistiken, det är ju faktiskt sant. Matjas Oblak heter för övrigt Jan Oblaks pappa. Otroligt oklart vad han dock gör. Bara det faktum att han inte dyker upp här i Google-sökningen säger väl en del om att han kanske inte hade någon större karriär. Men om någon har koll på slovensk fotboll får de ju rätta mig här.
Ja, det är alltid någon som har koll på något när man säger något. Av lyssnarna, man kan vara så här... Ja,
när vi inte har koll, menar du?
den här haitiske vänsterbacken, han är svinbra. Det dyker alltid upp någon så här... Ja, den haitiska ligan har min son. Det slår aldrig fel. Vi går vidare. Jag tyckte det i alla fall var ett kul... En lagom bra farsa, det är det man ska ha. Man får inte ha en för bra farsa. Så alla ni som är misslyckade där ute, ni kan skylla på era...
Alla ni som är misslyckade.
Ja, alla ni som har misslyckats med era fotbollskarriärer, ni får skylla på att ni är en för bra farsa. Vi får väl ta upp det här. Vi nämnde det, en bra morsa då. Finns det några bra morsor där ute? Eller lagom bra? Men jag vet inte ifall vi... De stora stjärnorna de skulle ha då,
men föräldrar
som
var... Men ur det perspektivet ska de vilja att Svedberg misslyckas då?
Just det.
Men där har han ju faktiskt en lagom bra farsa, men en kanske för
bra morsa. Det är ju jävligt spännande.
Hur ska detta gå?
Det är spännande. Vi får följa Williots karriär bara av den anledningen, tycker jag. Vi tar oss vidare. Diego Carlos, icke namngiven Londonklubb, ska inte vara Arsenal, försöker nu norpa värvningen framför ögonen på Newcastle. Är det Chelsea? De behöver ju mittbackar, det har vi varit inne på.
Alltså, det är väl rimligt med Chelsea, Tottenham eller West Ham i det här läget. Alla de tre.
Alla behöver mittbackar faktiskt.
Finns det en rimlighet att försöka norpa den? Nu tror jag i och för sig att det här är...
Kan West Ham göra det, så vore det ju dunder för dem.
Ja, fast det är det inte också lite Sevilla som gör sin grej.
Så kan det vara.
Och piffar upp det här priset och visar att kolla, Diego Carlos är fortfarande i ropet. Nej, Newcastle, ni går inte på en mina här.
Tänk väl Tottenham också. Alltså, ja. Hade de kunnat göra en sån typ av övergång bara sådär? Det kanske finns i och för sig andra positioner som de prioriterar före, men...
Nej, ja. Tottenham har väl ganska mycket på gång just nu. De har ju inte gjort någonting än, men det känns som att de kommer att börja agera nu. För det pratades om att de skulle göra 2-3 värvningar i det här fönstret. För de, Conte och Paratic har väl haft sina möten nu. Och nu är de väl redo att börja agera också. Och där har ju pratats om allt från Adama Traoré till Frank Kessié och så vidare.
Men grejen med Diego Carlos också är ju att han verkar ju vara en av väldigt få som faktiskt vill gå till Newcastle. Så jag förstår ju inte riktigt vad det är som, vad det är som gör att det drar ut på tiden så här.
Monchi.
Ja, jo men precis. Men liksom nu när, det är nästan lite synd om Newcastle nu när de äntligen har hittat någon som faktiskt är villig att flytta. Och så ska det ta så här lång tid. Det var inte riktigt vad de hade haft i vad de hade i åtanke. De vill ju ha in spelare så snabbt som möjligt så att de kan ha någon som helst chans att hänga kvar här i tabellen.
Det är ju helt... Det är ju faktiskt, alltså, som sagt, Diego Carlos verkar verkligen vilja gå till Newcastle, men det är ju också så intressant just det där med att han då går från en La Liga 2 som slåss som titeln i år, det vill säga Sevilla, till då ett lag som slåss för nedflyttning eller undvika nedflyttning i Premier League. Det är så pass stor skillnad i de där ekonomiska musklerna idag och i dragningskraften, och det är ganska fascinerande. Sen att Sevilla inte vill släppa honom och vill ha bra betalt, det förstår jag, för han är ju jätteviktig. Han och Koundé har ju bildat det mittbacksparet väldigt mycket. Alltså, och spelat ihop sig i flera år nu. Om de skulle tappa Diego Carlos med en vecka kvar av fönstret, ja, då måste de ersätta honom. Och de är, som sagt, i en titelstrid. Så det kommer ju kosta jättemycket för Newcastle. Newcastle tycker inte jag, om man tittar på de buden rapporterats om på runt så här 35 miljoner pund och så vidare. Det är inte i närheten av vad Sevilla kommer vilja ha från dem. Jag tror du måste upp över 500 miljoner i värde för att Sevilla ens ska överväga det. Frågan är om Newcastle är redo att göra det för en 28-årig mittback som, let's face it, han var som bäst säsongen 19-20. Han har haft en liten förmåga att dra på sig lite straffar, lite onödiga saker under säsongen. Liksom, Jules Koundé har ju sprungit förbi honom när det kommer till liksom attraktionskraft på marknaden. Det är väl kanske därför också Newcastle siktar in sig på honom, för att man vet att det här finns ett läge att värva någon.
Ja, det brukar inte gå så bra heller när man tvingar en spelare att bli kvar som faktiskt vill flytta.
Nej, så är det ju.
Kan man då casha in på honom, så är ju kanske det ändå den bästa lösningen. That's the wrong
information. Siripodden är sponsrat utav 1X2.se och med i vanlig ordning så har vi Andreas Nord. Välkommen!
Tackar Patrik. Hur är läget?
Jo, men det är bra. Det börjar ju dra ihop sig lite grann. Bara en och en halv vecka kvar ungefär till deadline. Så att, nej, men det är spännande. Det är mycket rykten där ute nu.
Ja, verkligen. Och mycket bra fotboll nu till helgen att titta på också.
Verkligen. Ni är ju en rek- och speltips-sida, det ska vi säga. 1X2. Ni är ju de bästa tipsen, helt enkelt. De bästa spelen och reken inför i stort sett alla omgångar och alla ligor och allt man kan tänka sig. Och mycket fotboll, såklart.
Absolut. Så jag tänkte faktiskt skicka med ett speltips till helgen då, till alla som lyssnar.
Ja.
Och det är i matchen mellan Milan och Juventus. Så att jag har rört mig från den engelska fotbollen för en gångs skull.
Ja, stor match.
Jag tänkte vi åker ner till San Siro och kollar lite boll där nere istället. Liksom. Två lag med väldigt skilda säsonger, får man ju säga. Milan har ju varit med i toppen i princip hela tiden. Och Juventus, de har ju haft en minst sagt tung inledning på säsongen.
Mm, det är ombytta roller där den här säsongen, verkligen.
Ja, verkligen. Men man får ändå ge Juventus att de har ätit sig in mer och mer och är ju faktiskt bara någon enstaka poäng nu från den här topp 4-placeringen. Och vid seger mot Milan så ligger man ganska bra till och kan då kanske vara med och störa där uppe i toppen. Så Milan har en del skador, har spelare borta på afrikanska mästerskapet och Juventus har momentum, vunnit mycket matcher, hållit mycket nollor på slutet. Jag tror att Juventus kan störa Milan, så jag kommer spela Juventus draw no bet till 95 gånger pengarna. Vilket betyder att vi får pengarna tillbaka på avgjort, men spelet sitter om Juventus vinner matchen då.
Mm. Och det och en massa andra speltips och reg hittar ni såklart på 1X2.se. That's the wrong information. Newcastle är ju dessutom ute efter fler spelare, såklart. De behöver göra något för att ta sig ur sin situation. Vill låna in Jesse Lingard, och vi minns ju vad han gjorde för ett år sedan ungefär i West Ham. Så att...
Ja, försöker ju febrilt i alla fall. De har väl lagt sitt andra bud nu enligt The Athletic. Verkar ju som att liksom bollen ligger i Lingards korg för att Man United ska vara öppna och låta honom gå på lån nu under våren, för att han får ju uppenbarligen inte speciellt mycket speltid av Rangnick. Så nu verkar det ju upp till Lingard att bestämma sig för vad han vill göra.
Sjukt ändå att, att de inte släppte honom till West Ham i somras. Visst, ville både han och West Ham att han skulle...
Men där fanns det väl också en alltså, tanke att han skulle kunna slå sig in, med tanke på vilken succésäsong han gjorde under våren, att kanske slå sig in. Men han har inte lyckats under det i hösten. Nu har man 6 månader kvar på kontraktet. Lingard lär ju inte förlänga med United i sommar. Och det här är det sista läget att på något sätt få någon form av avkastning på honom. Och då är det väl att låna ut honom med lönen betald, få en liten hyravgift kanske också, någon symbolisk summa där, och sen få lite pengar från honom i alla fall. Och samtidigt, han verkar inte ingå överhuvudtaget som sagt i Rangnicks planer, så att det är väl det bästa för alla parter. Och jag tror att det är en bra värvning av Newcastle om de får igenom den.
Gud ja.
Sen... Och han fyller alltså 30 år i år.
Ja, det
bara
är
sjukt. Det är ju helt otroligt.
Ja.
I mitt huvud är han ju fortfarande 23 och lovande, ja, men visst. Det var ju ett tag sedan det tåget gick.
Hans karriär är ju snart över.
Ja, men man är ju Jesse Lingard själv, så är det ju. Det är samma.
Nej, det är jag inte.
Man tror själv att man är 23 fortfarande.
Men... Ja, precis. Ja. Nej, det är klart att det, alltså jag tycker också att man har sett när han har kommit in för Manchester United att han håller kvalitet, men han får ju nästan aldrig spela.
Han har haft lite otur också, just det, att han har hamnat lite i kläm nu de senaste åren. Och,
ja.
Jag vet inte, precis som Marcotte var inne på där, han hade väl förhoppning om i somras efter att han hade kommit tillbaka från den fantastiska våren att han skulle slå sig in, men det händer liksom aldrig riktigt för honom i Man United. Jag tror att det är en ganska stor sorg för honom också, för att han är ju verkligen Man United through and through, och kanske har det varit svårt för honom att acceptera att det aldrig kommer att hända, att det är därför han tvekar kring att flytta, för att han bryr sig så mycket om klubben, och det är ju fint i grunden.
Det ligger mycket i det, tror jag också.
Och sen ska man komma ihåg att han under den perioden då han kanske skulle varit som allra bäst där, under 25, 26, 27, så lossnade det liksom inte för honom. Han hade den där 2-årsperioden utan ett enda poäng, om det var så länge. Men det var i alla fall en lång period. Det blev liksom nästan ett meme att Jesse Lingard inte
en meme.
En enda poäng. Och det är klart att det är sånt, det är lite svårt att skaka av sig när man har formsvackor som håller i sig och man får inte förtroendet. Och det var ju ingen bra miljö heller eller Manchester United under liksom Mourinho på den tiden. Det var dåligt.
Det är väl ingen kalasmiljö just nu heller.
Dålig stämning. Nej, det har ju varit liksom rörigt under hela hans tid i det A-laget i stort sett. Ja. Kanske blir det Newcastle. Det hade varit intressant. En spelare som Tottenham vill göra sig av med är en Ndombele, och eventuellt vill PSG låna in honom. Detta enligt The Athletic.
Är det inte otroligt egentligen? Du kan gå från rekordsumma till en klubb och vara i stort sett usel sen dess, och ändå landa en övergång till PSG. Visst, det säger ju lite grann om vad att klubbar ser, att en Ndombele har så otroligt mycket kvaliteter inom sig, med att han måste få ut dem på något sätt. Så att vill de ta chansen att plocka in honom, så ja, det kanske är en bättre miljö för honom också. Han kommer närmare sitt hem ju, eller där han är född och uppvuxen, så att det kan ju vara en bra idé för honom att få en ny start på det sättet.
Han kommer ju från Paris-trakterna, så att, och PSG ville ju ha honom när han gick till Tottenham också. Så att de har ju haft ögonen på honom, och jag tror ju också att det är en spelare som har mycket kvalitet om du prickar rätt. Sen vet jag inte om PSG är rätt miljö att göra det i, det återstår att se, men det är såklart att där inne mitt fältet, även om de värvar mycket till det, så är det sällan de värvar spets och sällan de värvar någonting som verkligen funkar, bortsett Marco Verratti, och det var ganska många år sedan de värvade honom nu. Så jag tycker att alltså Tottenham borde ju fira när de ser det här budet dimpa ner i mejlkorgen. Levy borde ju liksom slänga upp en flaska champagne och bara jubla, för att han får en klubb som har köpkraft, som är uppenbart intresserad av honom, och där man kan skicka Ndombele dit och sen då kunna göra plats för att göra annat här på marknaden. Så att det här känns som en win-win-situation för alla parter, skulle jag säga.
Ja.
Snabb bytesaffär också med Wijnaldum, som jättegärna vill tillbaka till England. Det vore ju perfekt.
Den hade varit smart. För alla parter också.
Det är så jobbigt att se Wijnaldum.
Ja, inte för dig då. Eller för...
Vadå, nej, var tycker... ser du honom helst då, i Newcastle, där han faktiskt har spelat tidigare? Eller Tottenham?
Ja, alltså i Newcastle får han ju gärna liksom springa runt och hjälpa dem. Eventuellt ta poäng av någon konkurrent till Liverpool. Men nej, det är ju alltså, jag bryr mig inte så mycket egentligen. Går han till Tottenham, det skulle jag, man skulle vara glad för hans skull. Han ville gärna stanna i Liverpool. Han fick inte det liksom ett kontrakt som han kände att han kunde skriva på, och det, ja, det var vad det var liksom. Det är inte så att han har, jag känner någon slags konflikt med Wijnaldum. Snarare så är det tråkigt att han inte har liksom kommit till sin rätta i PSG, för jag tycker att det är en, fortfarande en fantastisk fotbollsspelare. Och ja, lycka till.
Nu hoppas jag han går till Manchester United och så ska vi...
Då börjar det.
Det hade i och för sig inte varit så dumt för dem.
Nej, det hade varit ganska jag skulle säga att det finns en plats för Wijnaldum i stort sett alla lag. Kanske utom Chelsea och Manchester City som har mycket på just de positionerna.
Men för alla Premier League-lag pratar vi då, va?
Ja, för alla Premier League-lag. Men nej, egentligen för alla lag. Därute en oerhört bolltrygg central mittfältare som kan spela med röven. Täcka boll. Aldrig tappa boll.
Det är han Yaya Touré och Kovacic som är bäst på det kanske.
Ja, precis. Tottenham ska ju också vara i förhandlingar om Adama Traoré. Vi har varit inne på det här förut ju, och det är ju alltid kittlande.
Men den här kommer väl bli av, eller? Det är känslan jag har i alla fall.
Säg att det blir av, Frida.
Ja, jag hoppas det, och jag har trott det också. Eftersom att, ja men Wolves, han är inte ordinarie där. Nej. Så att skulle de kunna få in ett ganska stort belopp för honom, så tror jag att de ändå är nöjda med det. Och att Tottenham då kan få hoppas att de ska bli klubben som faktiskt får Traoré att ha lite bättre slutprodukt, för det är ju fortfarande det som fattas hos honom. Annars är han ju en sån där spelare som man kan sätta på kanten om man vet om att han, det kommer hända någonting i alla fall. Så ja, att jag tror nog att detta kan vara en ganska perfect match möjligen. Mm. Så därför hoppas jag ju personligen i alla fall att den blir av.
Ja, och det är ju inga stora summor som Wolves kommer kräva, så nu är det ju det här förhandlingarna, och Tottenham ska till att betala absolut så lite som möjligt i sammanhanget, och Wolves ska få ut så mycket som möjligt de kan utan att skrämma bort Tottenham, och det tror jag till slut hittar de någon form av.
Mm. Jag hade tagit honom till Liverpool.
Ja, det vet jag.
Vilken sekund som helst.
Det vet jag. Vilken summa direkt som helst.
Nej, inte vilken summa som helst såklart, men för de summorna som du pratas om nu.
Ja, det är
100%.
Det är en väldigt bra värvning för de summorna.
Arturs agent på plats i London för att surra med Edu angående Arsenal.
Han dök inte upp där utanför fönstret, Frida, hos dig.
Vem då?
Eller vad, Arturs vad agent. Han var ju där, i dina trakter.
Nej, och nu blev jag tittade till och med ut genom fönstret för att bo på första våningen.
Det där är Federico Pastorello.
Jag svävade bort lite grann. Jag bor ju faktiskt i, alltså, lite så här norr om också.
Ja, men det var därför dina trakter.
Stryker runt som en så här olycksalig ande runt kvarteren. Nej, för att få till en flytt.
Pastorello häckar runt
fattade
där.
Fattade absolut ingenting. Men kul han är på plats för att prata med Edu. Men här hoppas man ju ändå att någonting händer. Det var ju fullkomlig katastrof igår i semifinalen mot Liverpool, där man först trodde att man hade turen på sin sida för att Thomas Partey var tillbaka från afrikanska mästerskapet i förtid. Och sen drar han, tar med tusan, på sig två gula kort på typ 3 minuter, yeah, blir utvisad och missar nu matchen mot Burnley ihop med en hel rad spelare. Så, ja, det är lite story of Arsenal's life på något sätt. Ja. Att det liksom aldrig riktigt går med dem fullt ut. Men hade man kunnat få till sig Artur här, så har man ju i alla fall ytterligare ett alternativ på de positionerna, och det behöver man ju faktiskt i nuläget. Så att, ja. Och dessutom så bara när jag såg Denis Suarez namn här om dagen associerat med Arsenal, så insåg jag att, men herregud, Denis Suarez var i Arsenal för inte så länge sedan. Och gjorde absolut inget avtryck överhuvudtaget. Så det går inte alltid vägen när Arsenal lånar in spelare. Men förhoppningsvis, om den här blir av, så får man väl hoppas att han i alla fall kan göra lite avtryck.
Vet ni vem som faktiskt, apropå just det där, har varit riktigt bra på sista tiden? Dani Ceballos.
Jaha.
Ja, men kul. Men han har ju...
Ja, han har ju jättemycket i sig. Men alltså, ja, man har ju glömt att han tillhör Real Madrid. Och sen så har han ju varit skadad hela hösten. Och sen nu så har han fått göra lite inhopp och gjort det väldigt pikt. Det låg ju bakom en stor del av att man lyckades vända mot Elche i kuppen här nu under gårdagen också. Så att Dani Ceballos verkar ju ingå i Ancelottis planer.
Ja, för jag menar, Denis Suarez, han har ju liksom ingen koppling. Alltså Ceballos fick ju i alla fall, där sjöng ju supporterna hans namn liksom på ett gängmatch. Men Denis Suarez har ju ingen, alltså att han ens liksom kan sätta Arsenal på sitt CV är ju helt otroligt egentligen. Intryck gjorde han.
Ja, men det kändes som att han liksom, han knappt hade ett passerkort i träningsanläggningen, utan de fick komma och hämta honom, för att det var ingen i receptionen som kände igen honom.
Ja, men det var den nivån faktiskt.
Saudi-bud från Al-Nassr på Aubameyang när vi ändå är i Arsenal.
Alltså, är inte det här också en skänk från ovan för Arsenal?
Jo, det hade det
ju
varit.
Men säg inte för mycket nu, för som sagt, det ser ut att gå bra.
Vi ska inte jinxa något.
Ja, det ser ut att gå bra i sådär, ja, en stund, och sen så kommer backlashen. Mm. Nej, men det här är ju såklart, vore ju jättebra för dem, och de vill ju bara ha iväg honom. Så att skulle de kunna få en klubb då som tar honom och lättar lite på trycket där kring lön och så vidare, så är ju det en vinst för dem i sig. Och sen får de väl tänka på att flytta honom vidare permanent. Jag vet inte om detta var ett lån eller om det faktiskt är ett köp.
Det ska väl vara lån med då en köpoption på, vad var det, 9 miljoner euro eller något sånt där. Något i den stilen. Ja, 9 miljoner dollar kanske till och med.
Ja, för att de, som sagt, han har ju spelat sin sista match i Arsenal i alla fall, så att det finns ju ingen stor chans alls att det kommer att sluta på ett annat sätt än att han lämnar permanent.
Ja, de får ringa sina vänner i Newcastle, här är du och gänget, och sen ber dem att fixa lite så här saudisk propaganda som de kan spela upp för Aubameyang på träningsanläggningen, för att övertala honom att faktiskt vilja göra det här också. För det är ju en viktig aspekt i det, hur intresserad är Pierre-Emerick Aubameyang själv att spela för Al-Nassr, eller Al-Hilal som också ska uppges vara intresserade och lämna europeiska scenen.
Och så har han ju haft lite, han har ju också haft lite oflyt nu under afrikanska mästerskapet, att han tvingades komma tillbaka i förtid efter att ha fått en släng covid och lite hjärtproblem som väl inte ska vara så där jätteallvarliga, men han fick ju lämna turneringen i alla fall, så att det var ju annars en chans för honom att faktiskt visa upp sig igen nu efter någon månad utanför spel. Men det har inte heller gått vägen för honom, så att jag vet inte alls vad han tänker i nuläget.
Han fick väl till och med också positiva tester efter att ha varit ute och festat med typ Mario Lemina inför turneringen, så jag vet inte riktigt, var inte kanske det smartaste beslutet.
Jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det, för han har ju själv dementerat det ganska starkt att det ska vara överdrivet, men man hade ju inte själv blivit förvånad om det var så att han försatte sig i en sådan typ av situation, men vi vet som sagt inte med säkerhet.
Piggade mest upp att höra Mario Leminas namn än om man inte gjort det.
Nej. Lite fler grejer. Den här är ju så mustig. Luis Suarez till Aston Villa. Det finns ju så mycket här.
Ja, men vad håller Gerard på med nu?
Alltså, han håller ju på, han samlar ihop bandet igen.
Ja, men i Aston Villa.
I Aston Villa.
Alltså det här är ju uppgifter från då Barcelona-baserade journalisten Gerard Romero, som faktiskt ändå, ja, han sitter och säger det här på sin Twitch-kanal, absolut. Men det här är också en Twitch-kanal där Luis Suarez själv har gästat flera gånger. Romero har ändå ganska god insyn i vad som sker i Barcelona överlag och har en ganska okej träffprocent. Så att det är ingenting som du bara kan liksom vifta bort. Även om det är, han sitter som sagt i sin Twitch-kanal. Nu är ju Twitch mycket större än vad det var för några år sedan, men likväl. Och Suarez då, han verkar inte få förlängt till Atletico. Det är en massa brasseklubbar, Atletico Mineiro bland annat, Corinthians och så vidare, som varit intresserade. Men Suarez ska ju då sitta och vänta på Aston Villa, och det är fast Steven Gerrard ska ha ringt honom och pejlat läget inför sommaren när han kommer på fri transfer då.
Ganska starkt underbetyg till framförallt Danny Ings, känner man ju spontant när man hör en sån sak. Han har ju inte riktigt fallit så väl ut som man kanske trodde att det skulle göra när han gick till Villa. Det har inte varit katastrof, men han har inte gjort så stort avtryck som de hade tänkt sig att han skulle göra.
Sen vill jag dock lägga in ett varningens finger här, att det är ganska tydligt att Luis Suarez gått ner sig under de senaste året egentligen, när man börjar se att han tappar lite speed, tappar den här edgen. Jag är inte säker på att han går in och petar Watkins Ings idag. Sett i den liksom kvalitet han har här och nu. Sen kan det ju vara en del av att Atletico Madrid inte funkar som lag också. Men, och sen har det ju lite snack om återkomst till Barcelona och så vidare för Suarez också, att den bollen ligger ju där, och den känns inte heller omöjlig att Suarez skulle hoppa på. Han ville ju inte lämna Barcelona från början.
Nej.
Och personen som var en stor anledning till att Suarez lämnade Barcelona, det vill säga Ronald Koeman, han är inte kvar. Och det är nog enklare för Suarez att komma tillbaka om Xavi sitter där på tränarposten och lockar nog mer också. Så att ja, det är, Suarez kommer flytta på. Jag tror inte att han bara lämnar Europa. Det känns som att det finns för många klubbar som skulle vara intresserade av att behålla honom i Europa för att det ska ske i alla fall.
Mm. Fint. Vi har fått en massa frågor såklart. Vi ska försöka riva av en eller två. Den här är ju kul. Andreas Lind skriver: Balotelli till Newcastle. Bra eller underbart? Alltså det här är blivit, det är ju alltid kaos där Balotelli är.
Ja, men nu får de ju lugna sig. Om det nu är så att de ens har liksom tittat på det här, då måste de ta ett djupt andetag och lugna ner sig, enligt mig i alla fall.
Alltså, de här uppgifterna kommer från att det var en klubbpresident där som sa att Newcastle har hört av sig om Balotelli, men det ska man väl kanske ta med en nypa salt. Mm. Var väl turkiska fotbollssajten Fanatic som skrev om det, om jag inte är helt ute och cyklar här. Men nej, Balotelli kommer inte hamna i Newcastle. Då, den roligare Newcastle-uppgift som verkar ligga något mer i är ju annars svaret eller liksom de fick från Reims angående Hugo Ekitike när de hade budat på honom. Där Reims-presidenten gick ut och sa att men de budar ju det här, men vi var inte helt nöjda med bonusarna som de hade med. Liksom, i
nu vill jag bara påpeka att man säger Reims.
Har du kollat upp det här nu?
Att jag frågade min franske kollega på Etihad förra helgen, och han bara Reims. No M.
Reims, bra, så att, tack.
Nu vet vi det. Och plus att han tillade att Kajuste faktiskt, att det är många som pratar om honom i Frankrike.
Kul.
Efter han har flyttit, kul. Vilket är väldigt kul. Ja.
Mycket kul. Ekitike i alla fall. Då att Newcastle hade budat och då hade de haft massa liksom, men vi ger de här pengarna plus lite mer extra då. Och då var ju en av bonuserna då att ni får så här mycket om Newcastle vinner Champions League. Och det hade ju Rent-presidenten då konstaterat att det var ju otroligt osannolikt och orealistiskt, och därför tackade vi nej till budet. De verkar i alla fall fortsätta förhandla där, och det verkar vara många klubbar som vill ha honom, den unge fransmannen.
William Karlsson undrar: vart skulle Martial kunna hamna? Blir han kvar i United så lär det inte bli någon speltid. Samt, kommer United ta in en defensiv mittfältare nu i januari, eller väntar man på att Zacharias eller Kessis kontrakt går ut i sommar? Det kommer inte komma någon nu i januari, det tror jag vi är rätt säkra på.
Vågar vi slå fast det redan?
Jag tror alla indikationer som har kommit är ju att det inte ska värvas någon nu i januari.
Indikationerna är också baserade på att det händer ju verkligen ingenting.
Nej.
Och det är helt tyst.
Ja, och Martial tillbaka på bänken dock ju mot Brentford, vilket var ganska oväntat på ett sätt. Det ska ju, jag är ju inte jätteförvånad över att kommunikationen har brustit mellan Martial och en tränare, för det har ju skett cirka åtminstone 4-5 gånger de senaste åren, att det är någonting ganska stort, som då när han skulle ha barn, och sen så berättade han bara det för Mourinho, och sen så flög han hem från deras försäsongsturnering i USA, och det Mourinho uppfattade som att det var ingen fråga, utan det var mer att han bara berättade att nu drar jag. Så att han är ju inte, Martial är inte den bästa på att kommunicera, och så ska jag vara i fallet nu också i det här med att Ragnik påstod att han hade sagt att han inte var tillgänglig. Ja, men då hade Martial menat det på ett annat sätt. Så att, ja, vi får väl se om han kommer att inkluderas här framöver. Han fick inte spela i alla fall, och det finns ju en del andra spelare som gör bra ifrån sig just nu, så att det finns en hierarki också att ta hänsyn till.
Alltså, problemet här är ju vad United kräver, och att Martial verkar inte vilja gå till en konkurrerande Premier League-klubb. Han vill hellre utomlands, och då är det ju tre klubbar det pratats om, och det är Barcelona, Juventus, Sevilla. Och United ska väl kräva fullt betald lön. De ska dessutom enligt vissa lösa uppgifter, rätta mig om du har sett något annat Frida här, men att de ändå kräver en ganska saftig hyravgift för det här lånet. Och då pratar vi alltså, vi pratar ju tresiffriga belopp i kronor. Och det är ju helt orimligt, för de har ju helt missförstått vad de här hyrorna oftast innebär. För jag tänker liksom, när Alvaro Morata nu går, är på lån i Juventus, så betalar Juventus väldigt mycket pengar per säsong till Atletico Madrid. Men det är ju också pengar som dras av en köpoption som ligger där. Att det är ungefär som, ja, vi är inte säkra på att vi vill ha honom, men vi betalar i förskott. Lite så, och sen så som någon sorts säkerhet. Och om vi inte genomför köpoptionen, så har ni åtminstone fått 20 av de här 50 miljoner euro som vi har kommit överens om. I Martial fall så är det ju liksom utan köpoption att bara, ja, men vi vill ha de här pengarna som hyra. Och det kommer ingen klubb gå med på överhuvudtaget. Så att det är en väldigt svår sits de sitter i, för jag tror att Barcelona kommer inte betala full lön för honom. Juventus kommer inte betala full lön för honom. Sevilla kommer absolut inte göra det heller. Så att,
Nej, om jag får spekulera lite kring varför jag tror att han vill lämna England, så är det för att han tydligen har ganska mycket problem i sitt äktenskap just nu. Eller det ska väl hänga, hans äktenskap ska hänga på en skör tråd, rättare sagt, och att det ska vara anledningen till att han inte har lust att stanna här. Så att han mår nog inte jättebra just nu. Eller jag tror inte att hans liv är särskilt harmoniskt.
Jag hoppas fortfarande på Sevilla i alla fall. Jag tror att det hade varit väldigt kul att se honom i den miljön, i den klubben.
Absolut. Hörrni, det är faktiskt allt vi hann. Jag vet att du måste iväg, Frida. Vi måste ta oss vidare in i fredagen här, in mot helgen också. Tusen tack för att ni var med och pratade idag. Tack alla ni som har lyssnat. Nästa vecka är vi tillbaka med mer PL-podd och med Sillepodd och allt möjligt.
Deadline day närmar sig.
Deadline day är bara, vad är det, en och en halv vecka bort nu?
Ja. Det är inte mer än så.
Ungefär. Så att, har det inte dykt upp några trovärdiga rykten om er favoritspelare till ert favoritlag än, så börjar det bli ont om tid. Men än så finns det mycket, mycket lösa bollar som måste tas om hand. Så det ser vi fram emot. Vi säger härifrån på återhörande.